ska läsa texten för idag från Johannes evangeliets 20:e kapitel. Det är vers 1-18. Tidigt på morgonen medan det ännu var mörkt kom Maria från Magdala ut till graven och fick se att stenen för ingången var borta. Hon sprang genast därifrån och kom och sa till Simon Petrus och den andra lärjungen som Jesus älskade: De har flyttat bort Herren ur graven och vi vet inte var de har lagt honom. Petrus och den andra lärjungen begav sig då ut till graven. De sprang båda två. Men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först fram till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men gick inte in. Simon Petrus kom strax därefter och han gick in i graven. Han såg bindlarna ligga där, liksom duken som hade täckt huvudet. Men den låg inte tillsammans med bindlarna, utan hoprullad på ett ställe för sig. Då gick också den andra lärjungen in, han som hade kommit först till graven. Och han såg och trodde. Ännu hade de nämligen inte förstått skriftens ord, att han måste uppstå från de döda. Lärjungarna gick sedan hem igen. Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sa till henne: Varför gråter du, kvinna? Hon svarade: De har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. När hon hade sagt detta vände hon sig om och såg Jesus stå där. Men hon förstod inte att det var han. Jesus sa till henne: Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter? Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom så att jag kan hämta honom. Jesus sa till henne: Maria. Hon vände sig om och sa till honom: Rabboni. Det är hebreiska och betyder mästare. Jesus sa: Rör inte vid mig. Jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud. Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne. Amen.
Som ni kommer att märka så har ljudteknikern lite problem idag med att få min röst så att ni hör vad jag säger. Jag har varit upp till Umeå och fick en förkylning, så därför låter det som det låter. Men det ska ni inte vara ledsna för, det går över. En av de andra texterna som vi inte har läst idag, men den är också spännande, det är texten om Jona, profeten som inte ville vara profet och som flydde ifrån Gud. Gud som ville att han skulle iväg och predika allvarliga saker åt folk i en stad. Men han ville inte. Då smet han. Och blev så småningom så hamnade han på en fiskebåt. Och så blev det storm. Och de andra på fiskebåten, de tyckte, ja, men vad ska vi sitta här och spy och må dåligt när det stormar? Vi kastar över bord den här Jona, det är nog hans fel alltihopa. Så gjorde de det. Och då kom en stor fisk och slukade Jona helt och hållet. Han var kanske inte så stor egentligen, men det står ingenting om det i texten. Och så efter 3 dagar inne i den här fiskens mage, så då spydde fisken upp honom igen. Det är klart, ett par gamla stövlar i magen är ju inte så kul, eller hur? Nej, och nyttigt är det nog inte heller. Och då när Jona kom, spyddes ut ur fiskens mage, då hade han besinnat sig och sa, jo, men jag ska gå och predika för de där konstiga människorna där. Så då gjorde han det. Det var den gamla testamentliga texten. Och Jona är ju på det sättet en förebild för Jesus. Det som hände med Jona hände ju precis på samma sätt nästan, ja, bortsett från fisken då, med Jesus. Han dog och var borta i 3 dagar och uppstod igen. Episteltexten då, som är från Apostlagärningarna. Den ska vi inte läsa idag här. Det är en typisk teologtext. Den hoppar vi över. I och för sig Paulus sa mycket kloka saker han också, så det är inte det. Men det han gör i den där texten är att han ger en någon sorts teologisk förklaring till varför påsken är så viktig och varför uppståndelsen är så viktig. Och det som han slutar den där texten med, det kan vi komma ihåg. Han säger, den som Gud uppväckte, han har inte mött någon förgängelse. Och det är ju en sanning som vi behöver komma ihåg. Den som Gud uppväckte, det som Gud reparerar, ska bli frisk igen. Det som Gud återupprättar ska få ett nytt liv och en ny chans. Det är väl rimligt att det ska vara så. Och evangelietexten som Ulf läste kan man ju koncentrera till Maria. Maria stod och grät utanför graven. Hon var förtvivlad och ensam och ledsen och visste inte hur hon skulle bete sig. Och det kan man väl säga, åtminstone GT, gamla testamentliga texten och evangelietexten då, handlar om ensamma människor. Jona var också väldigt ensam. Kanske var han utelämnad, Gud hade plockat ut honom och sagt att du ska gå och predika dom och förgörelse över människorna i den där stan. Och det är inte kul att göra det. Så han var kanske också väldigt ensam. Maria var ensam. Båda två var desperata i något moment i de här berättelserna. Och så är det för oss. Sorg och desperation och ensamhet gör det svårt för oss människor att navigera i tillvarons olika skrymslen och vrår. Därför att det förminskar synfältet, alltså inte det rent fysiska med våra ögon, det kan det kanske göra också. Men det gör att vi tappar orienteringen, vi tappar förmågan att se. Och vi blir förvirrade. Vi vet inte vart vi ska gå. Vi vet inte vad vi ska göra. Och så är det också inte bara sorg och desperation, utan det är också med glädje. Väldigt stora och starka glädjeyttringar kan ju också ta sig väldigt konstiga uttryck. Se bara vad de gör på Hammarbys fotbollsmatcher. Eller Bromma pojkarna då. Så visst, glädjeuttryckningar är också väldigt kraftfulla och har väldigt mycket energi i sig som gör att vi kanske beter oss väldigt irrationellt. Det är inte någon måtta på tokigheterna som man får för sig när man är väldigt, väldigt glad. Eller om vi ska hålla oss till det teologiska området. Petrus på förklaringsberget. Det är en annan text i evangelierna. Där Petrus, Jakob och Johannes var med Jesus uppe på ett högt berg. Och så kom Mose och Elia ner från himlen i skinande vita kläder. Och Jesus stod där. Och Petrus blev så till sig i sina fiskestövlar. Så han föreslog någonting helt ut i det blå. Låt mig få bygga tre hyddor åt er. En till var och en av er. Varför det? Kan man väl inte vara glad ändå utan att måste bygga hus på en gång? Om det nu var en sån där glädjeyttring som är svårt att förklara och irrationell, det kan det vara. Men det är ett roligt exempel, tycker jag. Påskdagen är glädje. Med min röst så låter det ju inte riktigt så, men det är glädje. Påsk är glädje. Så vi ska vara glada. Därför att faktaunderlaget för den här dagen, om vi tänker på Bibelns berättelser, vi tänker på den historieforskning som finns, så vet vi faktiskt att det här är sant. Hur märkligt det än är, så är det sant. Det är så många oberoende av varandra som har kunnat konstatera samma sak. Den Jesus som blev dödad på korset på Golgata, begravd i graven, han fanns inte där. Han lever, är uppstånden. Och det är väldigt, för oss som kristna är det ju liksom hela kruxet med alltihopa. Om det inte stämmer, då är det ju tämligen meningslöst för oss att sitta här och fira påsk. Ja, man kan ju göra det möjligtvis för äggernas skull, men knappt ens det. Men Kristus är uppstånden. Och det är det som vi firar idag, den här söndagen, den här påskdagen. Vi behöver också ställa våra tvivelsfrågor. För att glädjen ska kunna bli en genuin glädje som är byggd på vår erfarenhet och på det fakta som vi kan ta till, så behöver vi också ställa tvivelsfrågorna för att stöta och nöta alla dem så att vi får svar på frågorna. Och då blir ju glädjen desto större när vi vet att, ja men visst, det är sant, jag har fått svar på mina frågor. Därför ska du ställa dem. Det kan du göra i din egen bön. Be om att du ska få svar. Det kan du göra i samtal med människor som du har förtroende för. Som du kan samtala med. Här i kyrkan finns det jättemånga som man kan prata med och fundera tillsammans med. Tvivelsfrågorna ska vi ställa. Jesus blir inte ledsen och sur på oss för att vi gör det. Tvärtom så blir han glad för att vi vågar fråga. Därför att då visar vi att vi bryr oss. Det är någonting som är viktigt för oss. Därför måste vi ställa frågorna. För ett par veckor sedan hade vi 300 elever, 2 år och 3 år, här i kyrkan på påskvandring. Det vet jag när jag har haft det förut också. Men nu hade vi det igen. För mig så var det första gången och jag var så fascinerad av dessa kloka elever som kom hit med sina lärare. En del var så fascinerad och blev så tagen av det som, vi var några stycken här i församlingen som spelade olika figurer i den här bibelberättelsen. Och så hade vi ju lite gästartister också från Bromma församling som också spelade soldater, och jag spelade Pilatus. Ni vet, han Pontus Pilatus som har gymmet här på andra sidan. Nej, men då kom ju vakterna med Jesus till Pilatus, för då skulle jag döma honom. Och så försökte vi hetsa barnen. Vi var lite, ja, man ska inte vara så riktigt påträngande och bestämd. Men de hängde med. Så soldaterna då, det var Gudrun som var soldat förresten, hon är ju snäll kvinna. Ska vi inte korsfästa honom, sa hon. Nej, ropade barna. Det ville de inte. Och sen drog de ju iväg med Jesus till korset. Och vi hörde hur de spikade upp på Jesus på korset. Och när de skulle gå vidare då, förbi korset och vidare, då var det en av eleverna som var så tagen av det här så han grät. Som tur var så han var hans fröknar där också och kunde trösta honom. Alltså man blev så påverkad av detta enkla som vi gjorde, men som ju var Guds ord som vi försökte gestalta på ett sånt. Men de blev så tagna av alltihopa. Och så sista dagen, nu Ulrika får du hjälpa mig om en liten stund. Sista dagen, sista föreställningen, så då kom vi upp, här var graven. Typiskt nog så är det ju dopgraven. Men det hade vi ställt i ordning och så kommer de upp för trappan och så möter ju Ann Ren, möter, hon är ängel. Det är hon ju annars också, laga mat och koka kaffe och sånt. Men då var hon här och så berättar hon för eleverna då, nej men Jesus är inte här. Han lever. Och så brukade vi sjunga den här enkla bibel eller psalmrefrängen då. Han lever, han lever, han lever. Han lever än. Kristus har uppstått, hurra, hurra. Men den här gången så var det någon av lärjungarna som frågade, men vad tycker ni vi ska sjunga? Och då kom det otroligt genialiska förslaget från en av eleverna som sa, ja men jag må ha leva. Så nu ska vi sjunga den. Ulrika, var är du någonstans? Vi tar den a cappella, ja. Någon som har röst nog. Just det. Men vad smarta de här eleverna är. För det är ju precis så. Ja, må han leva. Och han lever. Men glädjebudskapet startade ju inte med en sån sång. Då när det startade på den första påskdagen. Det startade i sorg och förtvivlan. Med lärjungar som var rädda, som hade stängt in sig. Med Maria som var vilsen och borta och visste inte vad hon skulle ta sig till. Det var ju ingen känsla av att det var happy ending story. Utan tvärtom. Här tar det slut. Det vart inget mera. Men livet vann och Jesus kom tillbaka. Och vi får alla som följd av det, så får vi ju en ny start idag. Nu kan vi ta tag i livet på nytt igen och göra det till någonting som Gud vill att det ska vara. För dig, för mig, för oss allihopa. Men det är ju så med oss människor. Vårt liv har en rätt så kort, eller vår tillvaro snarare, en kort pendlingsavstånd mellan glädje och sorg. Det skiftar rätt så fort för oss. Och det gör egentligen ingenting. Det är, så är livet. Livet är inte någon sån där ständig uppåtgång där allting bara blir bättre och bättre och bättre hela tiden. Det kommer lite smällar. Och de får man ta. Därför att vi vet att vi har någonting mera än bara det här eländet. Vi har någonting mera som bär oss och som hjälper oss varje dag. Han lever och han finns där för oss. Den genuina påskglädjen, den har en stabil grund i den mixade känslan av både sorg och glädje. För det gör ju vår tillvaro mycket starkare när vi vet att båda sakerna finns. Både sorgen och glädjen hör till livet. Och det är det livet vi får leva. Och så är det, vi har ju här i församlingen nu då en tema, termin. Vi har pratat om bön på lite olika sätt. Och vi har gemenskap som vi ska fokusera på under hösten och vintern och sommaren. Och det är där, och det här blir en alldeles perfekt övergång till gemenskapsdelen, plus att vi också ska ha kyrka för snart, det är ju också en del av gudstjänsten. Den ensamma individen behöver gemenskapens korrigerande krafter. Både när man är, som vi kan vara ibland, lite nästan euforiskt oprecisa, så vi nästan lyfter från marken ibland när allting är så bra. Och så är vi ju dystergökar någon gång däremellan. Och i gemenskapen så balanseras de här känslorna rätt så naturligt i mötet med varandra. Det är där som vi slipas av och det är där som vi får växa i både glädje och sorg. Och det är ju det som är församlingens stora, stora styrka. De korrigerande krafterna som vi har i vår gemenskap. Sen har vi ju den tid som vi lever i precis just nu, som också stryker under påskens glädje. Nu skiner solen där ute. Och det här fönstret blir ju alldeles härligt när man får se på det, färgerna och bibeltexterna. Men solens ljus hjälper ju oss också att blomma ut, och solen sätter igång krafterna ute i naturen som säger oss att livet finns. De till synes döda kvistarna börjar blomma. Löven sprickar ut. Och de förhatliga grässtråna i gräsmattan börjar växa i år igen. Det är ju så det ska vara. Så kan det vara. Men naturen hjälper oss också att fira påsk. I alla fall de dagar när solen lyser. Och det är fint och vackert. Då är det påskväder, kan man säga. Segerjublet går från den minsta cellen i våra kroppar. Jag jobbade för några år sedan som sjukhuspastor i Linköping. Där blev jag bekant med en cancerforskare. Så jag fick vara med honom uppe i hans kontor där han höll på. Han hade fotograferat cancerceller. Och det var lite spännande och intressant att stå där och titta på de här cancercellerna som ju egentligen var dödsbringare. Men samtidigt så var de så otroligt vackra. De han hade fotograferat, jag har glömt vad det var för typer av cancerceller, det spelar ingen roll. Men det dödsbringande var så vackert som man nästan blev följt i föga för det. Och då känns det ju så väldigt orättvist. Hur kan det som bringar död vara så vackert? Jo, det kan vara det om man plockar bort det ur sitt sammanhang och gör någonting annat av. Det här var ju fotografier, så det gick att göra så. Då kan man så att säga förändra det. Men längst in från våra celler så går detta segerjubel ut i hela vår kropp. Ända ut i makrokosmos så basuneras det ut. Kristus är uppstånden. Skapelsen lever. Han som skapade de yttersta gränserna för vår tillvaro, för oss människor, han håller fortfarande alltihopa i sin hand. Amen. Så tackar vi dig, Gud, för att vi på nytt igen får överlämna oss i dina händer. Tack för att du lever. Amen.